Sveriges Radio.
Du tänkte att jag skulle göra en uppsjungning och det kommer inte att hända.
Hur värmer du upp rösten då?
Jag värmer ju upp rösten när jag går på kör. Mm-hmm. Aldrig innan jag ska in i radio. Det gör väl inte du heller?
Nej, såklart. Du vill att det där skrovliga det ska liksom höras ett tag innan det har harklats upp. Och det ska göras live.
Jag har ju ändå pratat idag.
Hur är det med Katrin Zimmermann?
Det är ju en underbar morgon idag.
Ja, jag förstår det.
Älskar -5. Mm. Ny snö som gör att allt är vitt och fräscht och inbäddat. Mm-hmm. Och en blek sol som lyser man vandrar genom staden.
Oj! Ja, nej, men det är precis. Det är sånt där du kan njuta av nu när du har barnen utflugna. För du vet ju inte ens vad det är för vecka, eller hur?
Nej, just det.
Nej, precis. Nej. Du lever i din bubbla.
Jag förstår ju att det är sportlov för en del. Ja. Till exempel de som bor i Stockholmsområdet eftersom vi har barn i studion.
Ja, precis. Mm. Vad ska vi göra av dem här nu när vi behöver ta hand om dem?
Ja, men vadå? Det finns väl fritids? Det är väl öppet på sportlovet
jo,
också?
Jo, jag vet. Men det är liksom inte vanliga fritids utan då får det vara så här, nu behöver jag umgås med...
De på avdelning C. Det ska man exponera dem för, tycker jag.
Tycker du det?
Självklart.
Alltså?
Ja. Inte ska man behöva slå knut på sig själv.
Nej.
För att barna inte ska exponeras för något utöver det invanda.
Nej, precis.
Toughen up kids. And vet, parents, skulle jag vilja säga.
Då vet du vad dina barn fick göra på sportlovet då.
Om de fick.
Det var fritids hela veckan.
Ja.
Det var ingenting sånt där. Okej, måndag, tisdag, då är det badminton, bowling och sen så är det liksom ut i simhall och sen efter det så hyr vi en fotbollssal och sen så efter det, vet du vad vi gör då? Då åker vi till Åre så är det skidor i 3 dygn.
Nej. Alltså de kunde väl sova en halvtimme längre kanske?
Jaha, innan du var där bara upp och hoppa i fritids, mamma vill vara ledig.
Jag var redan på jobbet.
Tog du semester under sportlovet?
Klart jag inte gjorde.
Nej.
Nej. Varför skulle jag göra det?
Eftersom alltså, barnen är på fritids.
Det var de ju jämnt.
Så okay.
Jag behövde inte pricka sportlovsveckan när alla andra var lediga.
Ah, ja, okay. Blev de sportiga till slut i vilket fall?
Inte överdrivet, nej.
Nej, jag vet inte det. Nej. Nej. Undrar vad det berodde på. Du, har hängt med på Semmelgate?
Inte för 5 öre.
Inte?
Nej. Pågår det alltså någon form av semmeldebackel i den politiska världen?
Ja, det är debatt då mellan Simona Moansson och Max Hjelm som är ledarskribent på...
Dagens Nyheter.
Snyggt. Han har ju dokumenterat ett uttalande från Simona som har alltså om semlor i integrationssammanhang.
Okej. Okay.
Och då har jag inte tänkt mer på det.
Måste man äta semla för att få svensk medborgarskap?
Det är inte riktigt så då. Hon skrev då på fettisdagen att integration kan börja med en semla.
Ja, alltså det kan det ju göra. Det kan ju börja med allt möjligt.
Och skrev då att beskrev semlan då som ett uttryck för en svensk värdegemenskap. Man lägger mycket i en vetebulle med grädde på.
Det gör man, men den kanske också kan ätas av alla.
Ja, alltså det är så.
Om du inte är vegan förstås, men det finns väl vegansk grädde
också?
Ja,
det finns det säkert. Ja. Att semlan då kan användas som någonting som för att välkomna nyanlända till svensk kultur och samhälle.
Jag tror ju semlan är ett lättare instegsmål än sill.
Ja, man kanske inte ska börja med sill och kaviar där. Nej.
Nej.
Nej, surströmming vid gränsen.
Exakt. Då tror jag att semlan kan vara, om det är ens första möte med en traditionell svensk bulle.
Det här resulterade då
bättre i... kanske, enklare.
Ja, absolut. Den är mer go-to-inkörsporten. Det reagerade då Max på och skrev en ledartext där han kommenterade det här semmelinlägget. Han skrev att bilden och formuleringen fick honom att känna sig dum i huvudet. Då för att uttrycka då kritik och förvåning över då den här kopplingen mellan semlor och integrationspolitik.
Han utvecklade säkert det.
Men jag menar, det här ska väl vara ett kort inslag från min sida. Så jag får summera det på bästa sätt.
Ja.
Efter bästa förmåga.
Ja.
Och det här var min bästa förmåga.
Okej, okay, han kände sig bara dum i huvudet. Men för mig är det inte helt uppenbart varför. Kan du ge mig det?
Nej, alltså det är låsta artiklar. En sekund bara. Hallå?
Oj, nu ringer du också.
Kanske... Ja, men tjena, du, jag sitter på inspelning. Ja, jag har inga problem. Ha det bra. Hej, hej.
Det är artiklar som ska låsas upp och telefonsamtal som ska tas.
Ja, Precis.
Låt inte mig störa.
Ja, men var tyst då.
Ja.
Ja, då är det lättare.
Ska du läsa artikeln nu så är jag tyst en stund. Så kan vi snacka vidare sen.
Max Hjelm då. Simona Moanssons bild på Semlo får mig att känna mig dum i huvudet. Vad är det jag inte förstår? Och sen så jäda.
Mm, här skummar du nu.
Ja, jag skummar. Jag skummar inte ens. Jag går bara förbi utan att veta vad det är jag går förbi.
Du letar efter ordet dum igen för att få kontext.
Semmeldagen är helt klart en svensk tradition, men en värdig gemenskap, frågetecken. Jag förstår inte ens vad som menas med det. Men nej, jag ska rulla tillbaka i flödet och se att Moansson även kallat kanelbullens dag och matlåda för en svensk värdegemenskap. Det måste rimligen finnas en tanke bakom det här. För att stilla mig förvirring, jag kan inte ska läsa hela vad är det han menar.
Alltså, det är ju mer...
Alltså, semlor är gott. Jag åt säsongens första i mellandagarna, men vad har det med väsentliga värderingar att göra? I mitt naiva sinne har jag trott att semeldagen är en svensk tradition, inte en åsikt.
Okej, men han fattar inte kombinationen samla värdegemenskap.
Nej,
det är liksom... det som får honom att känna sig dum i huvudet.
Det är så skulle man kunna summera det. Det är väl jättebra summering istället för att jag bara torrläser hela texten Times New Roman storlek 12.
Ja.
Det är väl mycket bättre. Snyggt jobbat.
Tack. Hoppas att jag förstod det rätt.
Ja, nej, men jag tänker liksom så här, du har ju varit ny i Sverige.
Ja, precis.
Du har ju kommit till Sverige.
Det har jag. Ja. Jag var ju ganska liten så att jag har ju inga tydliga minnen.
Vad hade du behövt äta för att känna att du har liksom som har varit inkörsporten till liksom svensk kultur?
Mm. Jag tror att jag
så att du förstår
hade...
Sverige och
ja,
värderingarna
precis.
Som råder.
Betänk att jag var 3 då, ungefär.
Ja.
Och sen var det ut i världen en sväng och sen kom jag tillbaka när jag var 5. Så det är lite mer medveten ålder.
Mm.
Tror godis, svenskt plockgodis.
Där har vi den.
Hade skjutsat in mig i liksom någon form av svensk känsla.
Inte kanelbulle, inte semla. Där är de lite ute och cyklar. Utan det handlar om svensk plockgodis.
Alltså mer det som jag hade gått igång på som 5-åring.
Ja, okej. Då hade du liksom börjat förstå demokratin som råder i Sverige, värdegrunder och olika...
Jag är inte säker på att jag kan dra så långtgående slutsatser.
Men du utesluter det inte.
Jag måste väl nu försöka balansera eftersom du har kastat in mig i en samhällskonflikt mellan Max Hjelm och Simona Mohamsson.
Där står Katrin Zimmermann.
Ja, och tänker febrilt.
Är de på plats då? Moa Wallin och Lova Olsson. Jag får teckningar ritade till mig här. Och det är ju från Tjuckrans barn då som får tillbringa sportlovet här i en studio utan fönster i radiohuset. Där har jag fått en teckning där det är massa så mittenfingerhänder.
Ja.
Ja, ritade till mig. Det som tidigare kallades då för fulfingret kanske man säger till barn. Och det är ju på grund då av att de har sett Bäst i test då, och där har det förekommit då, fulfingret. Mm.
Håller det i sig att barn, vart du än går,
fortfarande jag.
Håller upp fingret?
Ja, så fort jag hämtar barnen på fritids så är det så att en hel avdelning står och pekar fulfingret då.
Jaha, vilken absurd tillvaro för dig.
Vad sa du?
Vilken absurd tillvaro.
Men de säger finfingret. Mm.
Jag har missat avsnittet.
Ja,
det har inte jag. Nej. Men jag har förstått att jag har spritt sig.
Hur skulle det se ut ifall du gjorde det?
Så.
Ja, snyggt. Snyggt. Ja,
du, men jag skulle inte våga göra det i offentligheten. Nej. För jag tänker att riktigt så mycket har inte spritt sig.
Nej, precis.
Nu jag skulle inte göra lite random person på ICA. Liksom.
Men du förstår ju själv att det här filmas av och så kommer det bli klipp på Instagram.
Ja, mitt finfinger.
Ditt finfinger, ja. Precis. Det, kan du vara den första från Ekot-redaktionen som ändå det finns klipp på när de pekar finfingret?
Det är garanterat.
Du är först.
Och sen kan du uppa det där genom att dra runt i riksdagen. Visa fingret.
Ja, det är där jag känner.
Se hur det landar hos politikerna. En del kommer ju förstå för de kanske har sett programmet.
Ja. Andra de är mindre barn kanske.
Ja, andra kanske kommer reagera annorlunda. Ja.
Vad har ni varit för föräldrar den här veckan? Har ni varit en Catherine-förälder som bara lämnar barnen på fritids och går iväg och jobbar som att det var en vanlig dag, vanlig vecka? Eller har ni varit mer som mig, engagerat barnen i sport och fritid?
Catherine.
Du, Catherine?
Mm.
Generellt genom åren har jag nog varit en sån som engagerar barnet
den här veckan.
Jaha, nej, då har jag inte engagerat
inte alls.
Varken mig själv eller någon annan i sport och fritid.
Skit i tid.
Fast du gick väl upp och gjorde någon form av lunch till ditt barn som skulle iväg. Jag var chockad.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Det är
så
sant.
Att jag tycker att du är ändå där i det avseendet närmare David.
Ja, just det. Ja, men det gjorde jag. Jag har gjort det även idag.
Ja.
Ja. Det här ska jag inte egentligen säga heller till Catherine då, som är så imponerad av det här.
Ja.
Men det var, idag var lunchen köp pannkakor.
Reaktion?
Ja, det är väl bara att du har ordnat en lunch och skickat med.
Ja, men jag har inte gräddat pannkakorna själv.
Nej, men det tycker jag är helt underordnat.
Ja,
jag är fortfarande imponerad.
Nu är ju ditt barn så pass lite så man kanske inte engagerar det på så sätt då. Men sen så när åldern väl är kommen, kommer du vara föräldern som står där på bowlingbanan eller i badmintonhallen eller längst bort, längst upp i skidbacken?
Skidbacken står jag i 2 gånger i veckan.
Jaså?
Det ska jag ändå ha.
Ja, det ska du ha.
Ja. Men,
tränar barnet slalom?
Ja.
Wow. Det tycker jag var ambition på en nivå.
Alltså gå att på ett... slalom?
Ja.
Som den sport?
Ja.
Okej.
Okay. Att precis. Ett Stockholmsbarn hamnar i skidbacken vid den åldern.
Men ni måste också förstå att jag är från Dalarna i princip. Det här är min kultur.
Sala?
Ja.
Ja. Är det Dalarna?
På gränsen.
Ja, men ändå på Västmanlandgränsen, eller?
Ja, ja.
Någon gräns.
Västmanland är så tråkigt att säga.
Ja, det är lite
roligt
tråkigt.
Att du klämmer Dalarna på det sättet.
Men det vill man gärna göra.
Mm.
Ja, men jag är från Dalarna.
Ja, precis.
Mellansverige.
Men det är sant, Västmanland ger ju ingen association till slalomliv, backar, pister. Så.
Nej, precis.
Det gör ju verkligen Dalarna.
Men det är väldigt viktigt för mig att det är en stor del av mitt liv då.
Just det.
Pjäxor, skidor, valla.
Det är din kultur.
Ja.
Veckans politiska ämne.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ska ju få barn när som helst.
Mm.
Och då kommer hon gå på föräldraledighet några månader. För första gången tar man in en vikarie då. Och Lova, hon har ju betonat det här, just att hon ska vara helledig.
Ja, Romina Pourmokhtari gör politik av den här frågan, kan man säga. Hon sa på en pressträff att det här nya sättet att hantera föräldraledighet på, det vill säga att ett annat statsråd under en period tar över hennes uppgifter, det är liberal feminism i vår tid. Hon ska vara föräldraledig på riktigt. Och Romina Pourmokhtari sa att tidigare generationers liberala feminister, de kämpade för kvinnors rätt att lämna hemmet. Min generation försvarar kvinnors rätt att också få vara där utan att förlora sin rättmätiga plats i samhället, sa hon.
För den så kallade softgirl-generationen handlar inte om frihet att välja mellan livets olika delar, utan den handlar ju om friheten att få hela livet att rymmas. Att kunna vara ambitiös och också vara närvarande. Att kunna ta ansvar för landet och för sitt barn och sitt familjeliv. Att kunna göra karriär utan att göra avkall på familj. Och det är inte ett steg tillbaka för jämställdheten, utan jag menar att det är ett steg vidare. För verklig jämställdhet är inte att kvinnor ska leva som män gjorde förr, utan verklig jämställdhet är att både kvinnor och män ska kunna forma sina liv friare än någon generation tidigare.
Det är verkligen så här jag legitimerar att jag sover till 12 medan min son är på förskolan på sportlovet.
Det var egentligen det klippet vi hörde.
Ja,
okej, men det är inte första ministern som har fått barn under sin ministertid.
Nej, men vi kan säga bara så här. Begreppet soft girl, det kom med på nyordslistan 2024. Och det beskrivs då som en ung kvinna som bejakar värden som anses mjuka, exempelvis skönhet och familjeliv, och som väljer bort karriären. Och här gör ju Romina Pourmokhtari en egen variant, får man väl säga. Det vill säga hon vill bejaka både och. Och jo, andra ministrar har varit föräldralediga.
För hon är inte först.
Nej.
Nej.
I den här regeringen så har ju bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa nyss varit föräldraledig och landsbygdsminister Peter Kullgren som vi har pratat om. De behöll ansvaret för sina frågor under tiden de var hemma och hade så kallad reducerad delaktighet till skillnad från Romina Pourmokhtari som alltså checkar ut i 3 månader.
Var det reducerad lön då också under den tiden?
Ja, det får man. Vi återkommer till det.
Okay.
Senast i början av mars checkar hon ut till början av juni.
Hon är väl kanske i en politisk kontext ovanlig, eller den första. Men allmänt är det väl ändå så att de flesta när de får barn checkar ut och är föräldralediga.
Exakt. Och statsråd har ju inte någon lagstadgad rätt att vara föräldralediga. De har ju inget vanligt jobb med lön, utan de har ett uppdrag av en mycket speciell natur som KU en gång har konstaterat. De får ju arvode och de förutsätts alltid vara i tjänst. Men 2018 infördes nya regler som innebär att ministrar som får barn har möjlighet att vara hemma en period. De har inte rätt till det, men de har en möjlighet. Förutsättningen är att statsministern säger ja. Och vi skulle väl ärligt talat vilja se den statsminister som avslår en sådan önskan.
Alltså du vill se det?
Ja, jag tror knappast att det kommer att hända.
Vad vidrigt av dig.
Jag tror inte att det kommer hända.
På bekostnad av en mamma som vill vara hemma med sina
eller
barn.
Eller en pappa.
Snyggt, du räddade upp det.
Nu är vi lika.
Plus minus noll.
Ja.
Jättebra. Men jag kommer ihåg Ebba Busch då, hur gjorde hon? Hon fick väl barn under ministerpost?
Hon var partiledare.
Hon var partiledare till och med, ja.
Exakt. Och nu kommer vi till det här nya regelverket. För då är det så att om ett statsråd är frånvarande för att ta hand om sitt barn, ska avdrag göras på statsrådets arvode med 10% för varje dag eller del av dag som statsrådet är frånvarande. Det vill säga, det finns inget tak som det finns för många andra, men inte för alla andra.
Då har de bättre villkor än väldigt många.
Ja.
Än alla de som tjänar över en viss nivå.
Japp.
Som får bara 80% av
Japp.
Det.
Exakt. Socialdemokraten Ardalan Shekarabi, han var civilminister när det här nya regelverket efter många års politisk debatt ändrades. Och han tyckte att det var viktigt. Och vid den tiden hade statsråd i till exempel Norge, Finland, Danmark redan möjlighet att vara föräldralediga. Så här sa Ardalan Shekarabi.
Vi måste ha ett regelverk som är anpassat till det moderna samhället. Och det är klart att då måste också ministrar ha möjlighet att vara föräldralediga. Den frågan har ju löst till riksdagen för riksdagsledamöterna. Och det är omodernt att inte tillåta ministrar att vara föräldralediga. Det stämmer inte alls överens med de behov och de värderingar som finns i dagens samhälle.
Ja, väckt precis Ardalan där, eller? Precis, väckt honom.
På morgonen?
Ja. Nej, men nu rimmar väl inte med samtiden där. Men jag tror inte kunna ha ett regelverk. Ja, men då, godnatt.
Ja, så kan det ha varit. Det var ju några år sedan, absolut. Ja, det var jag själv som intervjuade honom, tror jag.
Var det det?
Ja.
Hade du tillgång till hans lägenhet, låst upp och bara väckte honom i sängen? Eller?
Nej, det måste ha varit på telefon.
Ah, okay.
Jag tror det. Mm-hmm. Jag minns inte.
Nej.
Det var Miljöpartiets Amanda Lind som ju var kultur- och demokratiminister. Hon var det första statsråd som tog föräldraledigt med sin dotter. Det var 2019 när den här nya möjligheten hade införts. Och Stefan Löfven gav henne tummen upp till det.
Men det hade du gärna inte sett, att hon.
Jo. Jag lägger inga värderingar i vad statsministern säger och gör och tycker och anser ju.
Men på bekostnad av henne hade underhållningsvärdet varit roligt.
Jag konstaterade ju att jag tror inte att någon statsminister skulle avslå en sån här ansökan.
Nej.
Och Amanda Lind skrev på Instagram när hon då hade fått sin dotter: jag har från början haft bra samtal med statsministern som i linje med vad jag önskat beviljat mig delvis frånvaro för att ta hand om vår nya familjemedlem de första månaderna. Hon fortsatte vara departementschef och kultur- och demokratiminister och ersattes av sin statssekreterare när hon var borta. Så det var ju ett annat upplägg än Romina Pourmokhtari.
Men innan de här reglerna fanns då? Hur gjorde de då?
Det är ju en hel radda politiker som har blivit föräldrar under sin statsrådstid. Och det verkar ha krävts en hel del pusslande. 1995 så fick Marita Ulvskog, hon var ju socialdemokratisk civilminister då, sin andra dotter. Hon var borta från 3 regeringssammanträden, alltså på torsdagar. Och sen var hon tillbaka på departementet igen. Jag gick inte omkring och var upprörd över att det inte fanns möjlighet att vara föräldraledig. Men jag hade ju blivit tvungen att lämna uppdraget som statsråd om jag inte hade haft en far till barnet som var intresserad av att göra väldigt mycket, sa hon när jag intervjuade henne om det här för många år sedan. Liberalernas Birgitta Olsson, hon var ju EU-minister när hon 2010 fick sin första dotter. Och när hon fick frågor om hur hon lyckades kombinera de här två uppdragen så sa hon: skötebord på statsrådsberedningen, en jämställd make, föräldrar och svärföräldrar, hushållsnära tjänster, god planering och förstående medarbetare. Så löste hon det.
Allt det där behövs för att en kvinna ska kunna arbeta när hon är föräldraledig. När hon får barn.
Ja, minst.
Minst det.
Mm. Men fortfarande om, nu när mitt barn snart är 6 år så känner jag
men
så.
Om mannen är och arbetar, då behövs det bara en kvinna.
Mm. Tänkvärt.
Tänkvärt här, ja. Här i Petra. Men vem är det som ska vicka då? För Romina?
Det är partikamraten, arbetsmarknadsminister Johan Britz. Han blir vikarierande klimat- och miljöminister. Och det här sker faktiskt formellt genom ett så kallat paragraf 5-förfarande. Och det används då för första gången. Det vill säga Romina Pourmokhtaris ansvarsområden, hennes portfölj, flyttas över till Johan Britz under de här 3 månaderna. Mm-hmm. Själva vikarien har dock redan ifrågasatts från oppositionshåll detta valår. 2 portföljer där regeringen har misslyckats, fler arbetslösa och ökade utsläpp, ska nu bäras av samma minister, skriver till exempel Socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson Åsa Westlund på X.
Men du, vad sa du? Hon går på föräldraledighet, sen är hon tillbaka i juni.
Ja, lagom till valrörelsen, som Simona Mohamsson sa, partiledaren.
Så hon är borta typ 3 månader?
Ja, och då väntar pusslande för Romina Pourmokhtari också. Hennes man kommer att vara föräldraledig när hon själv är tillbaka på departementet. Det har hon berättat för Aftonbladet. Kanske att han får hänga med i hasorna med ungen om den är på tillräckligt gott humör, säger hon. Och Romina Pourmokhtari tillägger att det är tur att hon har en man med mycket tålamod som också tycker att det är väldigt kul att jag är minister och att jag har det jobbet jag har.
Just det, har vi hört hans kommentar på det här?
Nej.
Nej, du går blint på det här.
Jag går blint på vad hon säger. Det kanske inte är korrekt, men jag valde den linjen.
Fortfarande är lite förvånad över min extremt medvetna kommentar här tidigare.
Ja, verkligen.
Svårt att komma ur det,
ja.
Den känslan. 12 veckor, det är ju en kort föräldraledighet. Vad hände sen då?
Det är det vi just har rätt ut.
Ja, men jag lyssnade inte, för jag sa ju själv nyss att jag var lite så förvånad över min medvetna kommentar. Ja,
så du har bara suttit och tänkt på hur jävla bra orden landade.
Och woke jag är. Så tänkte jag.
Ja. Och sen hörde du inget mer av vad som sades i rummet.
Av de 3 kvinnorna.
Nej, precis.
Är jag en feministisk kämpe, tänkte jag. En feministisk frontfigur. Det verkar ju så. Tills då alla blev medvetna om att jag inte satt och lyssnade på någon av er.
Någon av kvinnorna.
Nej. Någon av kvinnorna.
Nej.
Vi har ju en politisk tänkare i studion också. Vi brukar ju få en kommentar från henne. Det är Moa Wallin. Vad har du tänkt på den här veckan?
Det har varit ganska tunt på bråk i politiken på sistone, tyvärr.
Mm-hmm.
Så jag återvänt till en av mina personliga favoritkonflikter. Den mellan
Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i debatten.
Nej, den är också en stor favorit. Men det här är ändå en konflikt som fortfarande pågår lågintensivt hela tiden. Mellan socialdemokraten Matilda Ernkrans, som är tidigare minister och vice ordförande i EU-utskottet i riksdagen. Och Ulf Kristersson, statsministern.
Mm-hmm.
Enligt TV4-nyheterna så har Matilda Ernkrans en särskild uppgift i den socialdemokratiska valrörelsen, som är att få Kristersson att flippa ur.
Alltså en shitstarter.
Ja, precis. Det är hennes hemliga uppdrag då, att bara provocera honom hela tiden.
Det låter som ett ganska kul uppdrag om man är lagd åt det hållet.
Ja, absolut. Det känns som, lite som din roll i den här podden.
Lite där, ja. Precis. Chesui, Matilda Ernkrans.
Verkligen. Ja. Det brukar låta ungefär så här när Ulf Kristersson svarar på hennes frågor.
Jag vill inte vara polemisk, men är det av okunnighet eller av att du inte vill förstå vad jag säger? Sverige är alltså inte ett gränsland mot Ryssland. Sverige var alltså inte inbjudet, tillsammans med andra länder som inte heller är gränsstater mot Ryssland. Har jag uttryckt mig tydligt nu? Exakt så var det alltså. Det är inte lättare och inte svårare så. Ibland får jag en känsla av att du inte vill förstå.
Det låter verkligen som att han talar till mig genom el.
Ja.
Men också som att hon har försökt trolla honom genom att hävda att ja. Ryssland är ett grannland ja. Till Sverige, eller?
Precis, det är det hon hela tiden insisterar på, vilket gör honom vansinnig.
Igenkänningen.
Ja, ja, men det är som när man bråkade med sina syskon. Mm.
Att jag vet bara... inte om du vill, vill du inte förstå vad det är jag säger? Jag kan inte vara tydligare. Än så här.
Nej, precis. Om man bara vägrar acceptera en satt premiss där. Alltså Ryssland är ju ändå inte ett gränsland till
Eller för mig tillbaka till när föräldrarna försökte hjälpa henne med läxorna när man var liten. Ja. Jag vet liksom inte om du vill du inte fatta vad det är jag säger?
Ja, exakt. Jag klippte ner det här klippet lite, ska sägas. Han säger lite saker däremellan också som jag tog bort. Hon har lagt upp det här klippet på sin Facebook med rubriken Kristersson tappar fattningen helt.
Stolt över det. Ja, provokationen.
Absolut. Ja, men hon lyckas ju också varje gång. Han var irriterad även efter det här säkerhetsmötet med oppositionen. Då. Han pratade med SVT efter och då lät det så här.
Det här är ju så här ett avsiktligt vilja missförstå olika saker. Istället för att glädjas över att Saab och andra har utvecklat förmåga som vi nu kan hjälpa Danmark med, så gnäller de över att vi inte är med på ett möte som vi inte var inbjudna till för att vi inte är ett gränsland till Ryssland. Lite ordning på kunskapen får det också vara.
Jag kan liksom inte släppa det.
Också att han ju då går rätt i fällan.
Ja.
Och bara är kvar där.
Ja.
Jag hoppas på fler ljudklipp.
Ja, det kommer komma fler. För Socialdemokraterna kör ganska hårt på den här strategin. Jag såg ett klipp på deras YouTube som de har döpt till Ulf Kristersson tappade i riksdagen när han inte kan svara på frågor.
Det vore smakligt om statsministern då besvarade frågorna som ställs. Ser statsministern resultatet av EU-toppmötet där Belgiens högernationalistiska ledare blockerar stödet till Ukraina? Ser statsministern det som EU-minister Jessica Rosenkrantz som ett steg framåt eller som ett fiasko?
Talman, det är lite elevrådsnivå över de här diskussionerna, ärligt talat. En person som inte har varit med på möten och som inte kan någonting om saken, som spekulerar fritt. Men jag kan nu svara på frågorna ändå.
Harry.
Absolut. Hon kritiserar ju också honom ofta på liksom hans ömmaste punkt, alltså internationella möten som han gärna vill bli inbjuden på. Det fanns ju en spin kring Arja Andersson för ett tag sedan. Det här känns lite som sossarnas svar på det. Och det finns hur mycket som helst. Jag tittade tillbaka på en återrapportering för ett år sedan för att bara känna något för en gångs skull. Och det är så kul att se dem mötas.
Tack herr talman. Vi börjar vänja oss nu vid att Socialdemokraterna alltid vill gnälla inrikespolitiskt vid varje återrapportering av Europeiska rådets möten. Och det står ju er fritt att göra det. Svensk inrikespolitik var alltså inte uppe till diskussion på Europeiska rådets möte. Jag förstår att det kan vara chockerande, men så var alltså fallet. Herr talman, det märks att Matilda Ernkrans aldrig har varit på ett europeiskt toppmöte. Det är alltså inget läxförhör av enskilda statsråd och statsministrar. Det fungerar inte på det sättet.
Aha. She gets to her.
Varje gång.
Man undrar ju om hon sitter och bara spånar fritt på kammaren eller om de är en liten grupp som letar fram olika idéer om vad hon ska gå upp och bara ställa för off-topic-frågor.
Är hon lite av deras hemliga vapen på något sätt?
Ja, det skulle man väl kunna säga att hon är. Det är så himla kul att hon hävdar att Sverige har gräns mot Ryssland. Och att han inte kan släppa det. Förra veckan var det då i alla fall dags igen. Jag började ställa klockan nu när det är dags för de här återrapporteringarna för att det är så bra tv. Matilda Ernkrans travade då upp och började ställa frågor om Finanspolitiska rådets rapport. Det där om att reformutrymmet är slut som vi pratade om tidigare i ett tidigare avsnitt. Och det är ju kanske inte heller helt på ämnet, men det är ändå lite speciellt att han återigen då sväljer betet och faktiskt blir sur på henne.
Finns det ett till klipp?
Ja!
Statsministern åkte ju med sedvanlig hög svansföring till EU-toppmötet och jag skulle vilja fråga, vad är de konkreta initiativen som statsministern drev på EU-toppmötet? Vilken åtgärd är Kristerssons?
Ja, herr talman. Först vill jag bara påminna, Kalla, kanske inte minst, det var så en enighet när jag var rapporterade om vad jag skulle driva på detta informella möte på EU-toppmötet. Jag hörde inga invändningar mot fokus på kapitalmarknadsunion, inre marknad, frihandel. Tvärtom, då var det enighet. Hade Socialdemokraterna haft några starka egna originella synpunkter hade de väl tagit upp dem då. Istället sitter de och gnäller på bänken bredvid som vanligt.
Är som ett bi. Igen.
Tycker man hör på henne också att hon är ute efter. Ja, och sen tycker jag att...
Ja, jag älskar det. Jag tycker man ska strunta i alla andra typer av debatter. Mm. Det hade också löst problemet med vilka andra, med vilka statsministerkandidater SVT ska ha med i sådana dueller. Mm. Det borde bara alltid vara Ernkrans och Kristersson.
Nej, men det är nästan så att du ser det här som när det är så Conor McGregor går en match i UFC eller någonting sånt där. Att du ställer klockan och
ja, ja.
Är där och liksom så här. Du ser det som en fight night.
Absolut. Otroligt hypad är jag.
Roligt.
Ja, skriker framför TV.
Du får säga till när det är nästa fight är.
Absolut. Då kommer jag återrapportera.
Du, vi tackar för det då. Det var väl lite roligt, Lova? Ja. Ja, det tyckte du var kul. Fnissigt. Mm. Mm. Men du känner dig inte bekväm att liksom kommentera, ta ställning och sådär?
Nej, jag känner mig inte bekväm att kommentera och ta ställning. Men jag har ju noterat de här drabbningarna.
Ja, så du har gjort det? Mm. Har du noterat att, det liksom, att han verkar störa sig mer på henne än andra?
Ja, så har det nog varit. Sen är det ju hon som ställer många av frågorna. Mm. Eftersom hon har den position hon har.
Ja, okej. Okay. Mm. Kul. Och det känns som att det där skulle kunna bli en långkörare här. Att du alltid har med dig ett nytt klipp när du väl har... Efter varje sammandrabbning.
Ja, en bonusinfo.
Vi har fått en lyssnafråga till drydsimmermann@sr.se. Mm-hmm. Hejsan! I sista avsnittet säger Lova i förbefarten att Ylva Johansson och Erik Åsbrink hade lika mycket i lön slash arvode som ministrar. Är det så att alla ministrar har lika mycket lön eller arvode? Jag trodde inte ens det fanns så värst många jobb där lika lön fanns. Och jag har alltid tänkt att det är standard att män tjänar mer än kvinnor. Så har det varit på alla mina jobb i alla fall. Och vad är egentligen skillnad på lön och arvode? Sen så ringer en svag klocka någonstans att Gustav Fridolin tyckte att han tjänade för mycket och ville att lön och arvode skulle sänkas. Stämmer det? Med de varmaste hälsningar från Lena, läraren som är lite bitter över att hennes manliga kollegor tjänar mer. Men jag kanske bara är lite sämre.
Det är en möjlighet, ja.
Nu föll hela din feministiska image.
Ja, jag vet inte om den var så upparbetad som jag kanske fick känslan av där tidigare.
Nej, det här kändes mer som en genuin reaktion.
Just det, där kom genuiniteten.
Kom så snabbt.
Ja, precis. Jag hann inte liksom klistra på något filter. Nej, jag är ledsen för det. Ja, men nu är det så i alla fall. Det är ju en möjlighet. Vi känner ju inte henne, vi vet inte hur duktig hon är. Nej. Framförallt inte jämfört med hennes manliga kollegor. Vi måste ändå co-signa att ni vet ju inte att det inte är så.
Kompetens före kvotering, är det du säger?
Ja, något åt det hållet. Okej, men då var många frågor i en här då, på något sätt.
Ja, det var det. Men alla statsråd utom statsministern har samma arvode oavsett om de är man eller kvinna, oavsett vilken ministerpost de inne har och oavsett vilken erfarenhet de har. En del har ju suttit i regering förr, andra är nybörjare. Just nu har statsministern 204 000 kronor i månaden i arvode. Övriga statsråd har 161 000 kronor. Statsråden är ju inte anställda i regeringskansliet utan de har ett tidsbegränsat uppdrag. De får alltså arvode, inte lön. De omfattas heller inte av de vanliga reglerna om semester till exempel utan förutsätts alltid vara i tjänst. Det stämmer att Gustav Fridolin ända sedan han 2002 när han var bara 19 år blev riksdagsledamot har drivit frågan om sänkta arvoden för riksdagsledamöter. En jämförelse med en genomsnittlig medborgare ger vid handen att riksdagsarvodet är på tok för högt och en fullständigt självklar grund för politikerförakt, skrev han i den allra första motionen på det här temat. Och så föreslog han en sänkning med 10 000 kronor i månaden. 17 år senare, när han skulle lämna riksdagen, skrev han en motion med typ samma innebörd. Han har ännu inte fått gehör för det här kravet utan arvodet för riksdagsledamöter. Det höjs vanligtvis varje år.
Han har behövt ha gehör ifrån folk.
En majoritet i riksdagen är vad som hade krävts för att ändra det här regelverket.
Och det är de som påverkas då av det här förslaget?
Ja, så är det ju också, absolut. Mm.
vill kanske inte ganska, vi ha lägre lön?
Kanske ganska safe fråga att driva då.
Ja, just det, för positioneringens skull där på något sätt. Du kommer inte för en lägre lön och de andra kommer inte få det heller för att de kommer inte rösta igenom det, men jag kommer framstå som en god person.
Inte för att jag på något sätt vill anklaga Fridolin för att vara så beräknande, men det var lite så jag tänkte ändå.
Det var lite så du tänkte.
Alltså inte att han var beräknande, men att man inte riskerar att få sänkt lön.
Det skulle kunna vara strategiskt väldigt, väldigt bra i alla fall. Ja, nej, men jag tror i alla fall att två grejer är att du inte är sämre än dina kollegor på ditt jobb, utan du behöver liksom ta tag i den där grejen och påpeka den.
Vänder du dig till mig nu för du tittar på mig?
Till lyssnaren. Och det andra är, jag tror att Ylva är... nej, vad heter hon?
Lena, va?
Lena är nöjd med svaren från dig.
Det hoppas vi.
Det hoppas vi i alla fall.
Mm. Återigen perfekt feminism. Också säger fel namn.
Jag vet inte vart jag ligger. Jag ligger på plus eller minus nu?
Nu är du på minus.
Fortfarande minus, men jag arbetade mig upp.
Du försökte rädda det ett tag. Just fram till det. Att du kallade den
just det.
Fel namn.
Programmet är inte slut än, så vi vet inte vart det slutar någonstans.
Nej. Spännande.
Programkoncept nästan. Vart kommer jag vara någonstans i slutet av programmet på den feministiska skalan?
Ja.
Lova och Moa, vilken insats idag, va? Den är ni nöjda med.
Nej, inte särskilt faktiskt.
Inte särskilt?
Nej.
Nähä.
Nej.
Vad är det du hade tänkt att du skulle kunna göra bättre då?
Ja, det, mycket skulle jag kunnat göra bättre.
Vad är det mer konkret du pratar om?
Det finns alltid mer att göra på ett annat bättre sätt.
Okay.
Det är en lärdom som jag ofta tar med mig.
Va?
Ja.
Men du menar att du kommer gå härifrån lite moloken då idag, eller?
Nej, men jag kommer kanske fundera lite på... hur det kunde ha blivit.
Hur det kunde ha blivit.
Ja.
Var det så att du hade såna höga förväntningar på din egen prestation innan du klev in i studion och sen så kunde du inte leva upp till dem?
Nej. Jag vet inte exakt om jag hade så... Generellt, det kan bli bättre.
Du hade inte så höga förväntningar.
Man ska aldrig sitta nöjd heller.
Nej, såklart inte ska göra det.
Nej.
Moa?
Ja, men det var väl okej. Lite sportlovskänsla, absolut.
Just det.
På mitt manus.
Just det.
Jag vill säga.
Gud, vad ligger era ribbor?
Ska vi alltid börja avsluta avsnitten så här?
Med en utvärdering.
Recensera sina egna insatser.
Där ni dessutom bara inte kanske underkänner, men är väldigt hårda i bedömningen.
Ja.
Ja.
Här har du läge att kliva in.
Då kliver jag in och säger, sluta recensera er själva. Var lite snällare mot er och så kan ni rikta fokus mot Katrin och se vad ni tycker om.
Le lite, tjejer.
Le lite, ja, precis. Ja,
då gör vi det.
Tack så mycket Moa och Lova för den här veckan.
Tack.
Tack.
Ska du ut och ha en curlingfarsa nu?
Ja, vet du, jag är sugen på att testa curling efter OS.
Mm.
Har du testat det någon gång?
Aldrig.
Nej.
Ta med dig barnen.
Ja, de har varit på bowling. Och igår så blev det...
simhuset.
Ja, bowling igen.
Ja. Idag blir det
bad. Kan bli bowling.
Okej.
Okay. Ja. Det är enkelt, de sköter sig själva och de tycker det är lite roligt.
Mm.
Ja.
Nej, men det är imponerande.
Vad ska du göra?
Träna. Det är ju ett sportlov.
Ja, just det.
För mig.
Sportlov för dig, ja, precis. Aldrig varit för barnen, men för dig. Du, vi spelade in den 25 februari 2026.
Och det var Shukran Kavak som var producent.
Så är det.